Du lyssnar på Hökens avkomma av Hans Carstensen, inläst av mig Gunilla Leining. 1. Knack, knack. Två knackningar på dörren. Det betydde att frukosten stod utanför. Jag öppnade och drog in matvagnen i rummet. Kaffe, rostat bröd, smör i en liten skål, aprikosmarmelad i en annan skål och ett glas grapefruktjuice. Till Ulrika Horn stod det på brickan. Mitt nya tecknamn. Jag tuggade mackorna sittande vid skrivbordet. Det gick inte att undvika att titta i spegeln. Mitt hår var tovigt och påsarna under ögonen hade utvecklats till hängmattor. Var jag verkligen 59 år? Jag såg ut som 89. 5 nätter utan kvalitetssömn hade satt sina spår. Hur länge tänkte underrättelsetjänsten tvinga mig att bo på hotell med ännu en tagen identitet? Och dessutom var jag tvungen att hålla mig på rummet. Någon var ute efter mig, så mycket var klart. Någon som ville få bort mig. Någon som inte hade dragit sig för att knivhugga den docka som föreställde mig. 12 gånger till och med. Sen dess var mitt radhus en brottsplats. Även om mina överordnade lovat att det inte skulle märkas utåt. Håkan Lammer var död, men han hade helt säkert andra som ville axla hans mantel och fortsätta hans hämndgärningar. Must och Säpo var däremot inte så säkra på att det handlade om Lammer. Men vilka andra ville radera mig från jordens yta? Om inte underrättelsetjänstens tekniker hittat någon form av DNA efter 5 dygn, hur stor var chansen att de skulle göra det överhuvudtaget? Jag minns en 2-dagars kurs i Düsseldorf 1986. En tysk forensiker spådde att utvecklingen inom DNA-teknik skulle explodera på 2000-talet. Han hade fått rätt. Men jag minns även hans tillägg. Det kommer inte att spela någon roll hur försiktiga brottslingar är. De kommer alltid att spilla fragment från sig själva. Tänk om Must bara inte prioriterat ärendet. Hur visste jag om de haft tid att undersöka radhuset, kvadrat för kvadrat? Hur kunde jag ens vara säker på att de varit där? Kanske de bara velat lugna mig när de sa att processen var igång. Jag drack upp kaffet och juicen, drog av mig kläderna och ställde mig i duschen. Där och då bestämde jag mig. Det var helt nödvändigt att gå hem och försöka hitta några ledtrådar. Den som var ute efter mig skulle inte få komma undan. Det var ju därför jag gillrat fällan. Nu hade den idioten gått in i mitt sovrum, trott att den knivhuggit mig och gissningsvis lämnat spår efter sig. Jag hade dessutom en aning om vem det var. Och om den teorin stämde var hela min familj i fara. Jag torkade mig, blåste håret och satte på mig de kläder som campingen handlat. Det märktes att campingen var en liten avdelning inom den svenska underrättelsetjänsten, med få anställda. Annars hade inköpen föregåtts av research. Kläderna gick inte i min stil. Det spelade ingen roll om jag var Daffy Söderlund eller mitt förra alias Anna Nilsson. Såna här kläder brukade jag aldrig ha. Och det hjälpte inte direkt att de var en storlek för stora. Jag visste att det inte var lätt att köpa tröjor och byxor åt någon som var 158 cm lång. Men kom igen, de hade väl inte behövt handla tantkläder. Jag tog på mig den vita, bedrövliga polotröjan, den rosa koftan med fickor och de illasittande haremsbyxorna med flaggmotiv. Jag kunde inte annat än skratta när jag såg mig i helkroppsspegeln. Det där var inte jag. Å andra sidan kanske det bara var bra när jag nu skulle röra mig ute bland folk för första gången på 5 dygn. Jag var Ulrika Horn, det vill säga en tönt. Jag drog fram en grå peruk som jag gömt i ett dolt fack i rullväskan. Provade den. Den satt okej. Några plastpåsar, 3 par plasthandskar, en oanvänd tandborste, en tejprulle, en pensel, en påse aluminiumpulver och en pincett var den utrustning som behövdes. Jag fick plats med alltihop i ena byxfickan. Nycklar, telefon och lägg gick ner i den andra. Precis när jag tagit ett steg ut i hotellkorridoren kom jag på att det var bäst att lämna kvar telefonen. Fast det var en kontantkortsmobil hade campingen förmodligen spårning på den, vilket betydde att om den försvann från rummet visste de att jag också försvunnit därifrån. Jag undvek Stortorget och gick istället längs Nygatan i riktning mot järnvägstationen, tog tunneln under spåren, korsade Islandsbron och var uppe på Brynäs. Den långa Brynäsgatan visade upp sig från sin bästa sida. Björkarnas knoppar verkade redo att spricka.